En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Ja, välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet Ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag. Och vi är tillbaka efter sommaren.
Ja,
Ulrika Schenström.
Hej, hej, hej.
Moderat.
Yes.
Anders Lindberg, socialdemokrat. Ja. Mm. Och jag heter Fredrik Virtanen som varit ju helt neutral eller på Ulrikas sida som
alltid
du vet.
Alltid på min sida. Mm.
Sen har vi en ny gänget, Jonna Sima.
Ja, hurra.
Också representerar socialdemokratin.
Ja, socialdemokratisk ledarsida i alla fall.
Exakt. Du har börjat här för att bland annat för att Karin dragit till Massachusetts. Där hon är på ett stipendium och ska bli ännu mer briljant under ett år. På
Amerika.
Vad heter det? Harvard?
Harvard.
Ja.
Det heter Harvard. Harvard heter det.
Ja, men jag tänkte vilket prestigeuniversitet det var. Eller, ja. Hur är det läget, Jonna?
Glöm inte heller Daniel Svedin som är på föräldraledighet.
Just det.
Som jag kanske mest vickar för.
Mm. Du är redaktionssekreterare.
Japp, TF.
TF. Mm, så här är uppställningen. Ja, det kommer ju variera lite såklart som vanligt. Men vi hoppas ju att Ulrika är alltid här. Och jag.
Fredrik och jag, vi kör det här.
Vi ska snacka om frågan om Sverigedemokraterna nu. Ett borgerligt parti. Och Karolinska institutets Machiavini-skandal. Och skattehöjningar som Moderaterna går i taket för varje gång. Ulrika, ni hatar
men
dem så mycket.
Men det är ju så hemskt.
Men först,
tre chipspåsar.
Först Peter Hultqvist.
Vad har Hulta, han gjort? Bulta, vad är det han har gjort egentligen?
Ska vi fortsätta med att följa?
Ja, alltså vi kanske skulle hitta någon ny. För nu har vi ändå kört honom ett halvår tror jag. Först körde vi ju då den berömda Lars Adaktusson.
Ja, och nu kör vi Hulta.
Alltså, man kan ju alltid gå tillbaka till gamla Lars. Ja, men Hulta Bulta har varit kul.
Man kanske skulle fråga om någon annan har en idé om någon man ska liksom så här djupstudera lite.
Man kanske skulle gå med något borgerligt.
Ja, men lyssnarna kanske har någon idé om någon borgerlig som ni vill veta mer om.
Och det behöver inte vara borgerlig, men någon ni vill veta mer om.
Ja.
Finns det någon lika kul som Hulta Bulta?
Nej, det är kört.
Ja, alltså Lars Adaktusson, vi sjöng faktiskt sången om hans hår.
Han är osvar.
Det är lite coolt.
Det är lite bara Trump som slår den kalipsen.
Det är riktigt.
Han är osvarbar.
Den kommer han gilla.
Jag tänker att det är en jämförelse, tror jag han älskar.
Men som sagt, hör av
till nästa gång så hittar vi på någon ny.
Twittra till exempel, hashtag åsiktskorridoren, så kommer vi hitta det där och ta upp. Jag tänker ju ofta Ygeman, men nu känns inte han sådär som han gör så mycket.
Känns som att Ygemania har liksom svalnat lite.
Ja, så kan det vara.
Det blir poliskris istället.
Oerhörd poliskris faktiskt.
Just det. Ja. Nåväl, ska vi börja med, eller har vi någon, vad har Peter Hultqvist gjort?
Jag har kollat lite här. Han har ju skrivit avtal med USA och knutit Sverige närmare NATO. Så är det.
Ja, det är
vad tycker vi om jävla. Vad tycker vi om det, Anders?
Det tycker jag är jättebra.
Det
jättebra
du
att du
inte.
Frågade jo. Anders om det.
Du vill inte med
nu kommer jag
att
prata resten av tiden
så,
om
nu
detta.
Är det så här. Alltså, ta inte in honom
bara hängandes i luften.
Inte ut i liksom säkerhets- eller utrikespolitik med den mannen, för då har vi ingen podd.
Så jag har förstått
då det. Har han en podd om det militärindustriella komplexet som Anders
vad
är helt
det? Vi skämtade någon gång om att han åkte omkring med sin kakehjälm i någon slags
någon hummer eller något liknande.
Men nu tycker jag vi byter ämne.
Ja, det gör vi. Vad som hände, och det var lite med grann förra veckan. Nej, men även den här veckan.
Det kommer en NATO-utredning imorgon i och för sig. Vi kan prata lite om det.
Nej, tack.
Alltså, den ena borgerliga ledarsidan efter den andra har ju deklarerat att Sverigedemokraterna är inte ett större problem för borgerligheten än liksom VPK var för Socialdemokraterna. Och KDs partiledare sa att de inte var rasister, sen kanske de vände sig tillbaka. Men KDUs tillträdda ordförande Christian Karlsson sa att det knappast kan vara ett problem för en borgerlig regering att vara beroende av Sverigedemokraterna. Betyder det här nu att Sverigedemokraterna är ett av de borgerliga partierna?
Ja, det är väl jag som ska få den frågan då. Och då kan jag säga, nej, för mig är det absolut inte så. Tittar man på deras politik så är de ju knappast varken moderater eller borgerliga. De vill ju ha höjd A-kassa. De är emot fas 3. Och de vill ta bort instegsjobb. Så jag kan säga så här, jag tror inte att de varken har en borgerlig arbetsmarknadspolitik eller en borgerlig ekonomisk politik. Nu vet ju jag att ni ville att vi skulle prata om det här för att liksom alla ska titta på mig. Men som ni vet så tycker jag alltid att det här med dividerande fram och tillbaka om olika scenarier 2018 i september börjar bli tröttsamt. Ska vi inte bara prata om det jag har pratat om i flera år här? Kan vi inte bara prata om hur får vi bostadsbyggandet att komma igång? Hur får vi folk i arbete och tillbaka i arbete,
Anders? Jag tycker ändå vi ska gå tillbaka till den här frågan. Därför att Moderaterna vill ju inte prata om den. Och det är alltid så när politiker inte vill prata om något att då ska man ju prata om precis det. Och jag tror ju att regeringsfrågan, Moderaterna har ju gjort regeringsfrågan till huvudfråga i valen.
Men jag tycker inte riktigt att jag håller med dig om det där.
Men Moderaterna har ju gjort regeringsfrågan till huvudfråga i de senaste valen, och det är klart att den kommer att bli huvudfråga nästa val med.
Ja, men det är ju likadan fråga till Löfven. Vill han? Jag menar, du vet ju inte valresultatet kommer att se ut.
Men jag vet en sak. Och det är att när Anna Kinberg Batra går ut och kallar SD rasister å ena sidan och å andra sidan regerar med SDs aktiva stöd i till exempel Gävle, då blir det någonting som lite, då går berättelserna isär det här om vad man vill göra. Och jag tror ju tyvärr att det är så att ganska starka krafter i borgerligheten håller på att driva fram en situation där hon kommer få väldigt svårt att säga nej till att regera med ett parlamentariskt underlag som inkluderar Sverigedemokraterna. Och det gör ju att antingen så binder hon sig vid masten och säger jag kommer aldrig att göra det. Och det vägrar hon ju säga i Agenda förra veckan. Eller så är det så att vi kommer att ha en regeringsfrågediskussion som handlar om SD fram till valdagen.
Samtidigt så går vi ju just nu allihopa Sverigedemokraternas totala ärenden. Eftersom det är de själva, det var de som sa att de ville regera med Moderaterna. Och bara för att de säger det betyder inte att Moderaterna vill det.
Fast det säger någon som
alltså, jag tycker att det är rätt intressant. Och då sitter vi här just nu och dividerar just det som kanske bara gynnar dem. Och istället för att prata om saker som
Du har helt rätt i det, men när man pratar om blocken i svensk politik, då pratar man ju om blocken som regeringsbildar, alltså vilka regeringsunderlag de ingår i. Och när han tydligt säger att han vill sitta i regering med Moderaterna och Kristdemokraterna, då säger han ju jag vill vara med i det borgerliga blocket. Så då ligger ju så här bollen hos det borgerliga blocket och säga gå och göm dig under en sten. Men det har man inte sagt. Istället har man sagt
mummel, ingenting. Och vad tror du Löfven skulle säga om han fick frågan?
Ja. Han säger att de är fascister.
Ja, okej.
Nyfascister,
ja, men helt seriöst, det är ju verkligen fortfarande inte ett svar på om han skulle kunna tänka sig att regera med dem. Så jag tycker att vi just nu
Socialdemokraterna skulle regera med SD,
han har fortfarande
inte
svarat på frågan, och det är det intressanta. Du och jag är helt eniga om vad vi tycker om dem, men det här börjar bli en ganska tröttsam diskussion och får bara Sverigedemokraterna
tills Anna Kinberg Batra säger jag kommer aldrig att förlita mig på SDs aktiva eller passiva stöd i riksdagen.
Nu har vi suttit i 4 minuter här och bara gått deras ärenden.
Kommer
vi
göra det här i 2 år till?
Vänta nu. Det tycker jag är dåligt.
Ja, men vänta nu. Att det är så att det finns en falang inom Moderaterna som vill regera med...
Det finns falanger i alla partier som vill göra massor med saker.
Ja, men det är troligt. Som Anders säger... Att
du
sossarna
tror att det är troligt, ja. Men det tror inte jag.
Att sossarna skulle regera med hjälp av SD? Ja... Då,
men det finns inga falanger som...
Lyssna nu. Det finns ingen i det här rummet, i den här podden.
Nej,
som inte
är,
och jag tror fortfarande att vi går deras ärenden genom att ge dem så otroligt mycket liksom lyskraft här. De är mitt på bordet.
Fast det är
som
ju Anna Kinberg Batra som triggar diskussionen genom att inte svara på frågan. Så det är ju hennes ansvar då att stänga ner den diskussionen.
Inte gör heller Löfven det. Därför vi vet
Löfven
inte
har svarat på frågan i alltid. Socialdemokraterna har alltid svarat på frågan att de inte har något med SD att göra.
Ja, okay.
Alltså det är inte Socialdemokraterna. Det finns en falang som fällde decemberöverenskommelsen.
Nej.
När alla
men
visste
men
att det skulle resultera i SD.
Men det är lite faktiskt att diskutera passivaste detta fram och tillbaka när vi faktiskt står inför ganska svåra och stora utmaningar i landet.
Jo, men om inte Anna Kinberg Batra svarar aldrig så kommer vi ju, då är det detta vi kommer att prata om till valdagen.
Men det är ju bara för att du vill det.
Nej, men det är inte för att jag vill det, är för att svenska folket vill veta vem som sitter i regeringen.
De skiter i det, de vill att vi tar hand om liksom
nej,
samhällsproblemen.
De skiter inte i vem som sitter i regeringen. Och vet du vem som har sett till det? Vem som har sett till att regeringsfrågan är huvudfråga? Det var en kompis till dig som heter Fredrik Reinfeldt. Och han gjorde det här till huvudfrågan
men
i alla
Anders,
val.
Anders, du går ut på stan och frågar, vad tror du de kommer att svara? De kommer säkert svara en del att de tycker att massor med olika partier är jättehemska. Men vad ska vi ha en politiker till?
Fast alla kommer ha en åsikt om SD.
förändra och förbättra och förändra och förbättra och fixa de samhällsproblem som vi står inför.
Alla kommer att ha en åsikt om Sverigedemokraterna.
Och nu har Sverigedemokraterna fått vara med i den här podden i 8 minuter.
Ja, och om inte Moderaterna sätter stopp för det så kommer de att vara här i 2 år.
Vi inte ens prata om någon.
Men stopp henne.
Om någonting. Nej, men framförallt inte om Sverigedemokraterna. Om därför att de vill ju ingenting. De bara finns där.
De vill tyvärr en del rätt otäcka
saker. Diskussionen om det är ett borgerligt parti tycker jag är intressant eftersom det är tveklöst ett borgerligt parti. Men sen om borgerligheten ska regera med dem. Ja.
Nu börjar det här verkligen bli tröttsamt.
Det, vad säger programledaren?
Ja, jag är ju neutral i den här sammanhangen. Men,
eller på min sida.
Vi kan ju inte gärna kalla dem nationalsocialister, eller hur? Det går ju inte. Men de har väl vissa socialdemokratiska idéer i sitt parti också?
Ja, absolut.
Det är ju en annan skala de verkar på, men de har ju röstat för
alltså, de är inte nationalsocialister. Nationalsocialister, det är svenska motståndsrörelsen och sådana som
ja,
är
det. Ja, jag sa ju det. Vi kan inte kalla dem något.
De har rötter i nazismen dock.
Ska vi gå vidare? Otroligt dålig stämning, det gillar vi.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Gillar vi. Och lika, den här, förra frågan var inte alls för att du skulle hamna i centrum. Nästa däremot kommer
bli det. Nej, det var Sverigedemokraterna som gjorde det. Det är det som är mitt problem.
Men vi börjar, innan vi pratar om dessa förhatliga skatter, så tar vi Karolinska institutet.
Vadå förhatliga?
Ja, precis.
Jag pratar som en...
Att betala skatter, jag, coolt.
Du är centerpartist egentligen.
Ja, men jag är ju på lika sida har jag ju sagt.
Ibland i alla fall.
Karolinska som sagt, det har ju en skandal som bara pågår och veckans stora nyhet har ju varit Karolinska faktiskt. Sten Heckscher har gjort en rapport, Lars Leijonberg har avgått och det var, jag läste en väldigt bra artikel, vad heter hon? Inger Karlberg.
Karlgren.
Som redde ut liksom hur forskarvärlden letar status och hur olika tidskriftspubliceringar styr tillsättningar. Så det är ju en ohyggligt komplex liksom, soppa det här. Men vem, kan vi kräva något politiskt ansvar från någon? Och i så fall vem?
Lars Leijonborg kanske. Mm. Det föreslog i alla fall utredaren Sten Heckscher att han skulle ha stannat kvar och städat upp efter sig.
Okay, så han...
Nu dumpar han ju det då på de stackare som får ta över.
Och det tycker du är mesigt?
Ja, dumt. Mm. Det är klart att han skulle varit med där som har, är orsaken till problemen från början.
Det finns ju också en stackare socialdemokratisk statssekreterare i den här soppan som själv har sin bakgrund i den där världen.
Röding, va?
Karin Röding, som själv har sin bakgrund i den där världen. Mm. Och som nu sitter, hon har väl anmält jäv om jag förstått saken rätt i hanteringen, men det gör ju att det blir ju lite rörigt, för det där är en värld där människor som så att säga, har känt varandra väldigt länge och suttit på olika poster som rektorer och annat, lite är medansvariga allihopa, så det här letar sig också in i regeringen.
Ja.
Och det är klart att det rimliga är ju att regeringen också städar upp detta. Jag tycker också att Lars Leijonborg borde suttit kvar och liksom ändå på något sätt tagit ett ansvar. Jag tycker den här idén att vi sparkar alla som är ansvariga och så har vi löst det. Det kommer inte att funka, men samtidigt jag förstår ju det politiska att bli av med dem. Men det gör ju när regeringen har sparkat dem, att då får regeringen ansvaret själva i knät.
Det var intressant också idag på DN Debatt
när
den kickade rektorn skrev en debattartikel, ett försvar mot Sten Heckschers rapport, där hon i princip sa, men titta på Lund och Stockholms universitet, de är lika dåliga på sina anställningar och att de inte kollar CV:n. Och...
Fast det är ju helt osannolikt att man inte kollar ett CV.
Fast så här dåligt som den här halvplasthalsgrejen tror jag faktiskt. Alltså, jag kan inte påminna mig någon som har varit på den här nivån i inkompetens. Alltså,
nej,
och just
det
att ingen kollar någonting. Alltså att det bara fortsätter och trots att varningssignal efter varningssignal efter varningssignal kommer så lägger ansvariga locket på. Alltså det är ju som en på det sättet en helt unik skandal.
Men det är ju, ja precis, men han är ju verkligen en solovårar-typ. Det började ju med att han, en historia kring att han hade lovat att gifta sig med en amerikansk tv-stjärna och att påven skulle viga dem. Alltså han är ju en sån mytoman utav Machiavelli-mått.
Nej, och det är ju jätteobehagligt alltså, tycker jag, personligen, verkligen. Alltså såna här mytomaner, de kan ta sig in i olika sammanhang och jag tror att många gånger kanske de gör det därför att ett är man slarv och kollar CVs Och sen tror alla att det är någon person som någon annan känner. Mm. Och sen går det ganska lång tid och så säger man, men Fredrik, är det här inte din kamrat? Och då bara, nej, jag trodde det var din. Och så bara, men vad gör den här här? Mm. Och det är ju såna här mycket obehagliga människor som
för
tar sig
man har ju fortfarande, hon för detta rektorn numera, pratat om att det här var en stjärnrekrytering. En stjärnrekrytering, det verkar ha varit att man bortsåg från massa fakta då, eftersom man bara ville rekrytera den här stjärnan. Men det tror jag också har med det som vi pratade om inledningsvis då, att med Ingrid Carlgrens artikel, att det har funnits en press på att få fram en Nobelpristagare.
Mm. Och få stjärnstatus till, eller hålla liksom kredden
uppe. Det festliga blir ju här nu, om man ska liksom gå vidare här nu, det är att ansvaret hamnar ju på två ställen av helt olika skäl. Det ena är ju att regeringen får det här i knät. Och jag vet inte hur smart det var att sparka hela styrelsen, men konsekvensen är ju att regeringen får det i knät. Det andra är ju Nobelstiftelsen och hela liksom Nobelprisprocessen och sådär. Och på båda de håll måste de ju reda ut relationen till alla de här människorna på KI. Och just att det är en så liten värld och alla känner varandra gör ju att det blir ju på något sätt en väldigt, väldigt bra illustration av Sverige, hur, liksom, hur väldigt liksom nästan korrupt systemet kan bli.
Men något jag undrar, för redan nästa månad så ska man presentera årets pristagare i medicin och fysik som då KI människor utser. Kommer det då svärta ner, alltså kommer de pristagarna känna att deras pris är lite tainted, om ni förstår vad jag menar?
Ja, men det kan nog bli så. Tyvärr alltså. Jättetråkigt.
Jag vet inte hur stort det här har spritt sig utomlands. Alltså, de här kretsarna är väl såklart.
I de här kretsarna tror jag att det är gigantiskt.
Ja, det måste det ju vara. Men jag menar, ja, och då, de som kommer få priset kommer känna till det såklart. Men kompetensen i juryn kan man ju rimligtvis tänka att den är högre än att kolla på CVs och granska folk som...
Men överhuvudtaget, den är så osannolik där att han gjorde plaströr och sa att man använde stamceller och det skulle liksom växa på plaströr. Den är så osannolik, hur kunde folk gå på det?
De dog ju då, men de hade dött ändå i
sex personer.
Mm. Ja, det vet man. Alltså, det är väl det att man inte riktigt vet resultatet av andra behandlingar heller.
Fast vi vet att alla dör, Anders.
Ja, till slut.
Två stycken ligger och vårdas på sjukhus.
Du vill säga också, när Jonna sa idag, läste det i morse, så betyder det igår, för det här spelas in på torsdag vid lunchtid, så ni vet det, och läggs ut på fredag.
Och det är alltså då två år sedan valet. Så att det är precis idag när detta sänds, då är det två år sedan valet.
Aha.
Mm-hmm. Mm. Halvtid. Ja. Exakt så.
Exakt så. Det snackar vi om redan i
våras. Nu blir det bättre, nu vänder det.
Nu däremot, Ulrika, nu får du ta ansvar. Ingen här har någonsin påstått att du skulle sympatisera på de minsta med Sverigedemokraterna. Däremot sympatiserar du ju mycket med moderat hat mot skatter. Och det har ju läckt ut lite grann ur budgeten, Magdalena Anderssons. Och en av de grejerna var ju höjda skatter. Vi struntar i
det. Men denna läcka måste ju också lite... Alltså de lägger ute på sin egen hemsida. Ja. Av misstag. Det är ju ett helt underbar läcka.
Nej, men ni vet att jag inte gillar höga skatter. Men det är klart att någonting som jag då återigen har tjatat om här i ett par år är att jag tror att vi står inför väldigt stora framtidsutmaningar. Jag tror att vi också kommer att snart komma in i en lågkonjunktur. Jag tror att visst, gör det då. Men tala om varför du ska göra det. Vilka bostäder ska det gå till? Vad är förbättringarna i skolan? Hur ska vården förbättras? Var är alla de olika förslag som gör att människor kommer in i arbete och tillbaka
absolut
i arbete.
Absolut bra. Men jag är ju nyfiken på det här. Kan du bara förklara för mig varför Ulf Kristersson blir så vansinnig på att det blir 100 spänn mer i månaden för 40 000 höginkomsttagare?
Var det nu så hög? Jag måste faktiskt erkänna att jag är jättedåligt påläst på exakt hur den här kommer att slå.
Hur man kan bli så upprörd med denna lilla summa.
Men jag vet ju fortfarande inte hur det slår på låginkomsttagare heller. Så att, och jag är den första att hålla med om någonting som vi gjorde 2002-2003, och det är att genomlysa en budget ordentligt, och det budgetförslag som Moderaterna hade haft innan gynnade exakt bara de välbeställda. Men sen gjorde vi om det där så att även eller låg- och medelinkomsttagare kunde få tillbaka mer. Så att, I'm with you all. Definitivt. Och därför vill jag inte riktigt så här, nej, jag tycker inte att det är bra om det bara slår för liksom högkomsttagare. Jag tycker att det i så fall ska slå för alla. Men människor ska ha mer kvar i plånboken och bestämma mer om sitt liv, tycker jag. Men som jag också har sagt då, återigen, ett antal år här. Det finns stora saker som kommer att kosta väldigt mycket pengar. Så att fint, höj skatten då, men tala om vad du ska höja skatten för och till.
Mitt problem är större, vet du, Anders. Jag tycker tvärtom att det här är ju liksom helt mesigt och för lite. Och det får du ta ansvar för. Vad är ditt parti? Vad håller de på med?
Men alltså det finns ju två liksom olika frågor tycker jag. Det ena är den här pnuttiga lilla höjningen när det gäller statlig skatt.
Jo, men jag är bara intresserad vad de ska... Ja, men alltså, jag vill bara veta vad hon ska använda det till.
Jo, men det har ju bara egentligen att göra med att du höjer ju skatterna för de med allra högsta inkomster. Och det har ju med sättet man konstruerar
statlig skatt att göra. Men de hade kunnat få ett otroligt medhåll ifall det handlade om att kommunerna fick mer pengar. Men det får de,
det kommer kommunerna
få. Men ännu mer kanske för att bostadsbyggande, för de har fortfarande fått igång
men,
det.
Men det ena är ju liksom, den ena frågan här, den är ju marginalskatten, att man höjer vad heter det, mycket, mycket lite för de allra högsta inkomsterna. För inkomster över 55 000 i månaden så handlar det alltså om 100 spänn. Så det är en ganska liten skattesänkning. Låginkomsttagarna får ingen höjd skatt av den här konstruktionen. Det andra problemet som jag tycker är mycket större, det är att vi beskattar inkomster i Sverige men inte kapital. Och jag höjer gärna skatten för inkomster, men det stora är ju att vi har en massa obeskattade tillgångar där ute. Vi har förmögenheter. Vi har förmögenheter som inte beskattas, därför att vi tagit bort förmögenhetsskatten. Vi har arv som inte beskattas, därför att vi tagit bort arvsskatten.
Ligger du och på sossarna har... med blåslampa om detta?
Ja, det gör jag. Och vi har massa lyxbåtar bak ner till hamnen där de här människorna bor. Lyxlägenheter, lyxbåtar som inte beskattas. Hus som inte beskattas. Och det finns oerhört mycket pengar som skulle kunna användas till de där satsningarna Ulrika efterlyser, på kommunerna, på bostäder, på infrastruktur, att tågen ska gå i tid. Men man vågar liksom inte ta i det här. Och det har ju att göra med att vi har ju avskaffat i princip kapitalbeskattning i Sverige för den här typen av skatter som jag nämner.
Nej, men det som Anders säger.
Och det tycker jag liksom, det är den stora frågan. Och där tar ju Magdalena Andersson inte den debatten överhuvudtaget. Och där tycker jag egentligen att Moderaterna kanske också skulle börja fundera på liksom hur man hittar lite bättre skattebaser. För just nu så beskattar man ju utbildning, man beskattar ansträngning, man beskattar företagande. Men man beskattar inte ett totalt meningslöst ägande av lyxbåtar. Och det är jättekonstigt.
För att gå tillbaka då till en gammal podd, för de som lyssnar på den här podden, så har vi eftersökt och efterlyst ett skattepaket.
Skulle Moderaterna gå med på ett skattepaket som till exempel inför förmögenhetsskatt och fastighetsskatt och arvsskatt?
Nej, det tror jag inte, men det finns ju allt man kan ge och ta, vet du. Allt handlar om att ge
men
och
man
ta.
Tycker att det
då
borde finnas
vissa andra.
Ett brett stöd i opinionen också för ett annat skattesystem där man beskattar mer förmögenheter
och kanske framförallt tala om vad man vill göra.
Men jag säger som vanligt att vi kan ju inte alltid säga, om vi pratar om en fråga kan man inte säga att vi borde prata om en annan fråga istället. Då kan vi inte göra den här podden.
Nej, det var inte jag, det var Anders.
Men alltså det är som att folk har glömt bort att vi genomförde alliansen, absolut, att det genomfördes 5 jobbskatteavdrag och nu så ska det höjas lite från höginkomsttagarna i landet, kanske 100 kronor i månaden. Det är ju löjligt att bli upprörd över det.
Ja, det är mer upprörande att det är så lamt. Magdalena Andersson är ju en kryptomoderat.
Nej, det är hon inte.
Joho.
Nej, det är hon inte. Men däremot så är hon lite...
Jag tror
att hon är chockskadad av 90-talskrisen. Därför att hon och det hela det här gänget människor satt och liksom fick städa upp efter regeringen Bildt. Och då blev en massa såna här principer om att man ska vara oerhört ekonomiskt försiktig. Och de principerna gäller fortfarande. Men jag tror att om inte Magdalena Andersson börjar ta ut lite höger-vänster-konflikt inför valet så kommer människor 2018 att undra liksom, men vad var skillnaden då?
Exakt, eftersom man regerar hela tiden och har kvar
såna här borgerliga
så lite mera sån argumentation behövs nog från regeringen.
Jag tror också att hon har det förtroendekapitalet. Vi pratar ofta om Ygeman och om Hultqvist och sådana som regeringens stjärnor, men jag tror att Magdalena Andersson är den som verkligen har stort förtroende bland väljarna.
Jag är
väljarna.
Säker på att jag tycker att de är regeringens stjärnor.
Nej, men en del påstår det.
Ja,
även om du tycker motsatsen.
Och en del påstår
nej, det tycker jag inte heller, men jag tycker Magdalena Andersson är duktig eftersom jag också vet att hon är duktig.
Ja, men jag tror att många håller med dig.
Moderat,
det nej, därför. Det var inte därför. Faktiskt
nej,
inte.
Men jag tror att hon har den möjligheten att ta ut svängarna mer och få stöd för det.
Och då tycker jag att Jonna Sima får sista ordet eftersom ny här i podden. Och Ulrika Schenström, kul att träffa dig igen
ja,
efter sommaren.
Ja, det var härligt.
Ja. Jonna Sima och
tack
Anders Lindberg som nu är alltså tillförordnad chef för ledarredaktionen.
Och glöm nu inte att skicka in idéer på personer vi ska djupstudera.
Vem ska vi förfölja under denna höstsäsong? Jag var Fredrik Virtanen och tack för att ni lyssnade. Hej då!
Hej då! Åsiktskorridor.